Visst är det härligt att vara inför hans tron. Och det är vi egentligen i varje tillstånd i livet. Sovande eller vaken. För Gud, han ser ju på oss överallt. Jag vet inte om ni var som jag var när jag var barn. Jag tänkte att om man gömmer sig i garderoben så ser inte Guden. Man kan gömma sig längst inne så om man hade gjort någonting så ser inte Gud. Men egentligen så är vi alltid inför Gud. För det står ju så i välsignelsen när vi läser att Herren vänder sitt ansikte till oss. Och han ser oss överallt. Oavsett om vi står bakom stenen eller framför stenen. Eller om vi gömmer oss i garderoben. Eller om vi gömmer sig under sängen. Gud ser oss överallt. Så det är härligt att vi alltid kan få vara inför Gud. Egentligen. Alla har vi inte tillgång till internet hemma. Och eftersom vi är nu på löfterna. Så kan jag lova att vill man ha en predikan på CD så kan man gå till Bjarne så ordnar han den. Jag tror att han uppfyller det löftet. Ja, det gör han. Då har vi grundat löftet där och jag tror att han uppfyller det också. För det kan vara bra ibland att lyssna en gång till. Ibland kanske man inte hängde med första varvet. Eller så är det en bra present ibland och ge bort. Jag tror inte ska man skämmas för sin predikan i alla fall. Det tror jag inte. Tålen att höras. Här och där så. Så det var ett löfte som jag har gett nu idag. Och vi ska fortsätta lite på löften. För att det här med löften är så stort. Och idag ska vi gå in i det här underbara med löftenas innehåll. För att det är ju det som är ganska viktigt. Vad innehåller löftet? Det kanske är det viktigaste av alltihopa. Så att vi vet vad det är för någonting. Först ska jag ta ett löfte som är helt okristligt. Det har ingen biblisk förankring alls. Den andra förankringen det är väl att någonstans i slutändan så är det Göran Persson som har lovat. Och ni vet det här lite med politik här och där. Löftena, det vad brukar man säga? Lova runt och hålla tunt. Han har i alla fall varit med, eller hans medhjälpare, och skrivit en lag. Det handlar om bilförsäljning. Det finns nämligen en lag som heter att en bilhandlare ska varudeklarera bilarna innan de säljs. Det ska finnas ett litet papper med. Och om någon anledning har det alltid varit gult sedan den här lagen kom. Jag vet inte om det kan vara annan färg, men gula brukar de alltid vara. Och där ska det liksom vara genomgånget. Allting på bilen. Och så finns det alltid så här, det finns ett antal rutor, så finns det ett par övriga. Så skulle det inte vara någonting som står med så kryssar man i övrigt. Och i det här pappret så lovar bilhandlaren. Det här med heder och samvete, det tror jag vi kan stryka när det gäller bilhandlare, men de lovar i alla fall att bilen ska vara i det skick som står på den här varudeklarationen. Det lovar de. Sen är det klart, de kan ju vara människor och missa dem också. Men det är så bra med den här lagen, för att den ger ett löfte att om det finns ett fel när jag hämtar ut bilen, då är de skyldiga att laga det här. Så är lagen. Det är ett löfte som jag har och som jag kan gå på. Att jag tog upp det här just nu, det är för att vi är inne på det här med löften. För det är väldigt viktigt att se, vem är det som ger löftet? Och vad är det för innehåll? Har det något värde? Och eftersom vi då precis har bytt till den bilen som står där ute, så blev vi väldigt varse om den här lagen. Eller jag blev det. Därför att jag var inne på service. Och det hade säljaren lovat att vi skulle få, för att de hade inte hunnit med. Och han höll sitt löfte faktiskt i det. Men det var lite jobb. Så att det var inte sådär riktigt per automatik. Utan jag fick mejla ett par gånger. Och en timme innan den rullade in på service så hade han ringt upp. Och så bad jag verkstaden att titta lite extra på bilen på några saker under. Den ändå var inne då, som skulle hissa upp den. Och de tittade ju under. Det som jag trodde skulle kunna vara fel, det var helt. Men det var något annat som var trasigt. Det var de här gummidamaskerna som sitter på, där det snurrar runt i drivaxlarna som var trasiga. Och det här kostar några tusen att laga. Så jag ringde ju naturligtvis till bilhandlaren. Därför att de här var ju trasiga när jag hämtade. Men de ville inte betala det här. Men då hade jag ju lyssnat på en annan bilsäljare som hade berättat för mig vad det finns för löfte. Men nu sa han inte löfte. Men han sa att det är det här som gäller. Det är det här som lagen säger. Och då har jag ju det här som ett löfte. Så han berättade alltihopa. Och sen så ringde jag ner till den här bilhandlaren. Och det första han sa, nej, det här lagar inte vi. Och då var jag tvungen att berätta för honom vad som gällde. Det sa jag, att det vet ju du också precis som jag. Du måste enligt lag ha en varudeklaration på den här, så här. Och sen ska jag skriva på. Men så, jag har inte sett den. Jag har ingen sån. Och då var han tvungen naturligtvis att backa lite. Han var tvungen att ändra sig. Okej då, egentligen gör vi inte så här, men för den här gången då. Men det var ett löfte enligt en lag faktiskt som finns i Sverige. Men den här löftet fick jag jobba lite för att få uppfyllt faktiskt. Jag fick bli lite arg. Och jag var lite upprörd. Skillnaden med Guds löften, det är att vi behöver inte bli arg på Gud och säga till Gud att, hörru du, nu vet du om det här. Däremot så kan vi säga till Gud att du har lovat oss det här. Nu vill vi ha det här. Och Gud kommer aldrig svara, nej. Jag har aldrig lovat det där. Det gäller inte för dig. Bilhandlaren kan säga, nej, det här gäller inte. Så gör inte Gud. Hans underbara löften gäller alltid. För att ni vet, bilhandlaren kan ljuga. Gud kan inte ljuga. Det är en väldig skillnad på det här. Bilhandlaren kan lova runt och hålla tunt. Gud kan bara lova det han håller. Det är en väldig skillnad. Nu är det så att Guds löften, de innehåller så jättemycket. Så du skulle behöva flera dagar bara för att gå igenom alla löftena. Så hinner vi inte. Vi ska bara gå igenom lite av löftena. Innehållet i löftena. Och det första löftet vi ska titta på, det är att Jesus skulle komma hit till jorden. För att Gud har lovat att Jesus skulle komma hit. Och det är redan uppfyllt. Det hittar vi i Matteus 1. I Matteus 1, 20-23. Det här är ju Josef. Så står det så här från vers 20. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade, Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Och så kommer löftet. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeterna. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Gud hade lovat att Jesus skulle komma hit. Det läser vi här. Man kan läsa tillbaka i Gamla testamentet också. Och här uppfylldes det. Gud har lovat oss helig ande i Efesierbrevet 1:13. I Efesierbrevet 1:13. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Gud har lovat den helige ande till oss som tror. Det här är en annan del av löftenas innehåll. Vi fortsätter till trean. Gud har i sitt löfte lovat oss evigt liv. Vi går till det lilla brevet Titus. Titus, kapitel 1 och vers 2. Tänk, evigt liv. Sivan har någon som är, hur gammal var hon? 108 år. Bekant. Men Gud har lovat evigt liv. Då står det så här i Titus 1:2. Jag tar från vers 1 för att få med hela sammanhanget. Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv. Ja, evigt liv har Gud som inte kan ljuga. Utlåt från evighet. Det här var det tredje innehållet i alla Guds löften. Evigt liv. Vi ska titta en gång till på evigt liv i första Johannesbrevet. Lite längre bak. Första Johannes 2 och 25. Första Johannes 2 och 25. Några korta ord. Och detta är vad han själv lovat oss, det eviga livet. Gud har lovat evigt liv. Ju mer man läser om löftenas innehåll, ju mer härligt blir det. Nu börjar man känna att om man vinner högsta vinst på Triss, vad är det? 25 000 i 25 år. 25 000 i månaden i 25 år. Men det är ju ingenting mot det här som börjar hända. Därför att en annan sak som löftena innehåller är barnaskap hos Gud. Barnaskap hos Gud. Andra Korinterbrevet kapitel 6, vers 18. Det här är så härligt att det... Då står det så här: och jag ska vara er fader, och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Vi som tror ska alltså vara Guds söner och döttrar. Det här var ett fjärde löfte. Nu har jag inte tagit det i någon kronologisk ordning, utan de här bara ramlar på här. Men tänk att löften innehåller barnaskap hos Gud. Att vi får vara hans söner och döttrar. Men snacka om att ha en far som har mycket att ge. Löften innehåller mycket mer. De innehåller beskydd. Nu får vi gå tillbaks ända till Jesaja. Jesaja 43. 43 och 2. Så mycket härliga löften. Det här är alltså, man bara känner att vad skulle hända om vi fick alla de här löftena på en gång? Ja, några i och för sig lever vi. Evigt liv lever vi. Helig ande har vi. Då står det så här i 43 och 2. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Vi tar vers 3. Ty jag är Herren, din Gud, Israels heliga, din frälsare. Gud har lovat oss beskydd. Vi är kvar i Jesaja. För att nu ska vi se att det finns någonting om syndernas förlåtelse. Och det behöver vi allihopa, varje dag. I större och mindre mängder. Jesaja 1 och 18. Jesaja 1 och 18. Man börjar känna att få leva i alla de här underbara löftena. Jesaja 1 och 18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda ska det bli snövita. Om det än är röda som schalakan ska det bli vita som ull. Det spelar ingen roll hur mycket jag har syndat, så kan alltid mina synder bli förlåtna när jag vänder mig till Herren. För att genom Jesus så får jag syndernas förlåtelse. Den enda synden som inte är förlåten, det är hädelse mot heligande. Och det spåret ska vi inte gå in på. Allting annat är förlåtbart. Om jag vill få förlåtelse för det. Det är ju det som är grunden. Men löftet finns. Vi tar ett bibelställe till om syndernas förlåtelse. Hebreerbrevet. I Hebreerbrevet 8 och 12. Det här kanske är ett av det bästa när det gäller syndernas förlåtelse. Vi människor, vi är ju fantastiska på att älta saker ibland som har hänt. Vi människor har väldigt svårt att glömma och förlåta, eller hur? Jo, tack. Jag kan titta på mig själv ibland och jag kan titta på oss runt omkring. Överallt man möter människor. Man talar vitt och brett om att förlåta. Jag växte upp i frikyrkan. Jag vet hur det är med att förlåta. Och jag vet hur det är med att glömma. Alla är snabba till att förlåta. Men ingen glömmer. Då står det så här i Hebreerbrevet 8:12. Som Gud säger. Jag skall i nåd förlåta dem deras missgärningar. Och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg. Tänk vilket härligt löfte. När jag går och ber om förlåtelse så får jag förlåtelse genom att Jesus gav sitt liv på korset. Ibland kanske jag måste gå och göra klart med människa. Jag kanske måste be om förlåtelse. Jag kanske måste ta emot förlåtelse. Hur som helst så har Gud glömt det här. Sen har vi en väldig förmåga att komma släpande med allt det här hela tiden. Gud förmår att glömma. Och det här måste vi också lära oss. Att gå igenom processen att glömma. Inte bara säga förlåt och gå vidare. Ibland behöver man bearbeta det här. Och väldigt ofta så skjuter vi den här glömma-processen under mattan. För att ibland måste man arbeta med det här för att kunna glömma. Det är inte bara att säga förlåt så det är glömt. Det vet vi allihopa hur det kan vara ibland. Men Gud glömmer. Och han vill att när vi har syndat eller någon annan har gjort fel så ska vi förlåta och försöka kunna fortsätta utan att älta det här. Det är för att en onde, han är en riktig filur på det här, vet ni. Han kan komma en dag plötsligt och säga: hörru, kommer du ihåg vad du gjorde där? Jajamensan, kan jag säga. Och så kan jag peka på Hebreerbrevet 8:12 till en onde och säga att Gud kommer inte ihåg. Han har inte kommit ihåg vad jag har gjort. Så sorry, nu får du ta och kila tillbaks. Det rör hemma. Så är det bara. För att om inte Gud kommer ihåg det och jag bett om förlåtelse, då lägger han inte mig till last. Och det är inte djävulen som ska döma oss en dag. Han försöker ju bara skaffa lite fler boende där han hör hemma. Och det här är viktigt. Kom ihåg. När Gud har glömt så har han glömt. Och det borde vi också lära oss att gå igenom den processen. Ett annat löfte, eller vad alla löften innehåller, det är Jesu återkomst. Och det ser vi i andra Petrusbrevet, kapitel 3. Tänk att få leva i allt det här. Det är som, jag brukar tänka att man ser ibland de här stora bollhaven på Ikea. Tänk om varje boll var ett löfte. Då, liksom bara, då bara ramlar vi runt i alla de här löftena. Så nästa gång ni går på Ikea så skickar iväg ungarna in i Ikea. Och så kastar vi oss själva i bollhavet. För de är ganska stora de här. Så tänker vi att varje sån här boll är ett löfte. Och det kommer ändå inte räcka till. Andra Petrus brev, kapitel 3. Då läser jag vers 3, 4, 9 och 10. Det är lite tidssparing. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina egna begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det varit från världens begynnelse. Vers 9 och 10. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsam dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den ska inte mer finnas till. Här ser vi att i alla löftena så ingår att Jesus ska komma tillbaks. Och redan här så finns det folk som pekar på: ja, men hur går det med löftet? Liksom lite långnäsa till er. Att, ha, det händer ju ingenting. Vi har löftet. Men det står också att varken sonen eller änglarna vet när dagen är. Det är bara fadern som vet när Jesus ska tillbaka. Sen kan vi tolka lite och vi kan se lite. Och vi kan vara vaksamma på tidens tecken som kommer. Och sen sista, nummer 8. Ingen kronologisk ordning, men kanske är det sista delen av uppfyllelsen i löftena. För det är om nya himlar och en ny jord. Då är vi kvar i andra Petrus, så går vi till den 13:e versen i kapitel 3. Andra Petrus 3:13. Med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Gud har själv lovat att en dag ska det göras nya himlar och en ny jord. Och på den jorden ska bara rättfärdighet bo. Och det får vi vänta på. Det är ett löfte från Gud. Tänk vilket mäktigt löfte. Att en dag så blir det nytt allting. Det här var 8 löften. Eller innehållet i 8 löften. Ur 13 bibelverser. Och vet ni vad det bästa är? Då skrapar vi bara lite så här på ytan. Det är bara lite lätt så här. Då har vi inte gett oss ner ännu djupare. För det skulle vi behöva flera dagar på oss om. Ett löfte som är så stort att det kanske inte ens ryms på en söndag. Det är välsignelsen. Jag tog inte med det idag därför att jag ska ta det nästa söndag. Därför att bara välsignelsen. Gud har lovat oss välsignelsen. Och den är så stor. Så att den ryms inte ihop med de andra idag. För att då får vi ha afrikanska modeller på predikan. Då behöver vi säkert en 4 timmar. Och egentligen räcker inte en gudstjänst heller till det. När man slår upp ordet välsignelse i ett bibellexikon, då står det se även välsigna, lov, lovprisa, tacksägelse, bön, gudstjänst, påsk, nattvard, förbund, Abraham, Israel, utvälja, nåd, välbehag, frid, frälsning, gåva, liv, salig, handpåläggning, tro, barnaskap, hälsning, hosianna. Och då kan ni tänka, om vi ska ta först bara välsignelse och sen skulle vi gå in i varje sån undertext. Jag menar, vi skulle hålla på till Jesus kom tillbaks. Det här, så stort är det. Tänk att när Gud gör någonting, då blir det så mäktigt stort att liksom, det går inte riktigt alla gånger att göra det greppbart. Det går att leva i det, av det. Liksom ha det. Men ändå så blir det så mäktigt stort. Och då tänker jag på det här. År efter år, i väldigt många församlingar, så vandrar man vidare. Den här lunken, den kommer in. Man är nöjd och man lutar sig tillbaka väldigt ofta. Och man kanske klappar sig lite för magen och säger att nu har vi gjort ett bra år. Eller så här håller det på. Och många gånger så tror man sig leva i och med Guds löften. Men jag tror att väldigt många är väldigt snett ute här. Jag ska alldeles strax berätta varför. Det är så att de flesta församlingarna i vårt land i alla fall, de har en års- eller verksamhetsberättelse, ibland heter de lika. Det här skriver man varje år. Och jag har skrivit några. Men vet vad jag tror? Det här är bara en teori. Sen får tiden så får ni känna på det här lite. Jag tror att en församling, en kristlig kropp, som verkligen lever i och av Guds löften, får svårt att skriva en årsberättelse eller verksamhetsberättelse. Därför att om vi tar den här bilden med Ikea och det här stora, stora bollhavet. Jag vet inte hur många tusen bollar det finns i ett sånt här bollhav. Vi säger att det finns 5000 bollar i det här bollhavet. Alla har samma färg. Men tänk om vi skulle skriva olika saker på det här. Händelser under året på varje boll. Tänk nu att ni skulle göra en berättelse om vad det som stod på de här 5000 bollarna. Ja, du kan ju förstå hur många sidor det skulle gå åt. Och förstår ni vilken tid det skulle ta. Du tar upp första bollen du hittar. Och så skriver du som står. Och sen så skickar du iväg den i bollhavet igen. Och så tar du nästa. Hur lång tid skulle det ta, tror ni, att gå igenom 5000 bollar? Hur många gånger skulle du inte hitta samma igen? Om du hittat den här. Jaha, Karlsson blev helad från cancer. Men var inte det som det stod på boll 2532? Nej, förstår ni? När Guds löften och Guds verk börjar liksom fungera. Jag tror att det blir väldigt svårt att skriva en verksamhetsberättelse, en årsberättelse av vad Gud har gjort i församlingen. Man kan skriva lite detaljerat, eller vissa delar, man kan ta lite budgetsiffror och sånt där. Och det är väldigt viktigt, jag har förstått. Och jag har förstått att stavningar i vissa fall är väldigt viktigt. Det kan man ju naturligtvis ta med. Jag tror det var Lina Sandell som skrev den här salmen. Där det finns en rad som säger: det går ej att förklara, det måste erfaras. Jag tror inte att allt det underbara som Gud gör, alla hans löftena, och som ska fungera i en församling, det ska inte kunna gå att skriva ner det här. För att det är så stort. Man kan skriva en 17-18 sidor i en årsberättelse, det kan man göra. Och då kanske det fattas några saker ändå. Sen i och för sig, jag har ju läst många årsberättelser som är långa och tunga och som inte innehåller ett enda under och tecken, men mycket annat. Ett sista bibelställe, Johannes 21 och 25. Johannes 21 och 25. Och när vi läser det här nu ska vi tänka på vad Jesus sa till de som tror på honom. För att han sa ju, och det är ett löfte som han gav, att vi ska göra samma saker som honom. Och vi ska göra ännu större saker. Det är ett löfte han har gett oss. Och kom ihåg nu vad som står. Vi tar från vers 25. 21 och 25 i Johannes. Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas. Och så tänker de, ja, men han levde ju en ganska liten begränsad värld på den tiden. Ja, nu lever vi i Smedjebacken. Om vi bara känner till Smedjebacken som kommun och ingenting annat, hur många böcker tror ni det skulle behövas för att fylla hela Smedjebacken? Så att det inte rymdes någonting mer här, så att det blev helt sådär, ni vet, jag brukar säga att det är sådär bystfullt eller knakfullt. Bara i Smedjebackens kommun. Ja, många böcker skulle det bli. Och här tar evangelisten hela världen. Och ändå var det så att man var ju ganska historisk på den tiden. Romarriket var stort. Det var inget litet rike, det var väldigt stort. Och det här var någonting som Jesus hade hunnit med på 3 år. Han hade alltså 364 och en kvarts dag per år. Det är därför vi har skottår, ja. Så 364 och en kvarts dag per år. I 3 år. Och då vet vi att Jesus var inte aktiv 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Han drog sig undan ganska ofta i ensamhet och bad. Och han sov. Precis som vi människor behöver. En normal arbetare idag tror jag jobbar, vad säger man, 220 dagar per år, tror jag, något sånt där. Jesus kanske var igång ännu mer dagar. Tänk att hinna med så mycket för en enda människa på 3 år. Att det inte ens kunde rymmas. Vad skulle då inte församling kunna göra som har tillgång till alla dessa löften? Det är bara att börja tänka lite i tankarna. Ibland så kan man ju kanske kalla det här för framgångsteologi. Om det här är framgångsteologi, vänner, då vill jag verkligen leva i det. Att få leva i alla Guds löften. Om det sen finns människor som är ödmjukhet och, jag vet inte vad jag ska kalla det, tycker att sånt här är fel, ja, varsågod, då får de leva i det. Men Gud har gett oss löften av någon anledning. Eller hur? Gud har inte bara sagt om löften att ta dem lite som ni tycker här och där. Och vill ni inte ha dem, så bry inte om dem. Gud har gett oss där av kärlek. Därför att han vill förhärligas på jorden här. Och då måste vi sluta vara lite småsinta i det här. om man går på Nyhemsveckan, så tror jag ju att folk är lite småsinta när de ska ge till kollekten. Därför att jag har gjort en uträkning på hur mycket som skulle kunna, som skulle behövas ges när tältet är fullt av 4000 människor. Det skulle ganska fort kunna fylla upp hela Nyhemsveckans budget för en vecka. Jag tror det går åt ett eller två möten och någon liten summa. Så är det inte. Vi kan vara snålsinta på olika håll. Och vi kan vara nöjda på olika saker. Men Gud vill inte att vi ska vara nöjda. Och sen kommer det kristna lärare ibland som säger att det är något fel att ta del av all välsignelse. Ja, men låt dem leva i den egna fattigdomen då. Och nu talar jag inte pengar. Jag talar om de här 8 löftena som jag tagit upp idag. Och välsignelsen kanske 9:e. Allt det här. Vi ska inte vara så finkänsliga av oss och så här att nej, men det är väl bra som det är. Vi ska börja ta åt oss det här, för att Gud vill ju ge. Vi ska inte vara så, jag vet inte riktigt, jag har inget ord på det här riktigt. Men vi måste börja ösa in av det här och inte vara nöjda som vi är. Det är inte fult, det är inte fel att börja ta Guds löften. Det är inte fel att börja säga till Gud att nu Gud, börja låt dina löften få uppfyllas här i församlingen, i mitt liv. Det är inte fel, det är så rätt som det bara är. Men vi har ju löftet att vi är frälsta genom tron. Vi har löftet om den heliga ande. Vi har löftet om att han kommer tillbaks. Det här. Och det finns så mycket däremellan. Det är inte meningen att vägen på väg hem till himlen ska vara en väg där vi sitter och stilla tiger och tittar på varandras ryggtavlor. Och är tysta och lite melankoliska och filosoferar och suckar och klagar. Livet är fullt av kamp och strid. Jajamensan, där är det. Det är jag den första att skriva under på. Men i det här så finns det också välsignelser i rikedomar. Inte bara pengar, utan andra rikedomar. Tänk när varje gåva kommer i funktion i den här församlingen. Kära tid för den som ska skriva årsberättelse sen. Jag tänkte hur det ska kunna gå ihop. Tänk att det ramlar in profetiska tilltal varenda söndag. Det blir en 5, 10, 15 helade varje söndag. Nu pratar man att vi har en gudstjänst varje söndag bara. Tänk om det blir 3-4 gudstjänster på en söndag. Och så kommer det såna här saker hela tiden. Jag tänker inte skriva den årsberättelsen. Men den kommer ju bli så här tjock. Och man ska ta med allting. Men det är ju en naturlig del när Gud börjar verka. Om inte Jesu livsverk på 3 år kunde skrivas ner så att det ryms i den här världen. Och så har han sagt att vi ska göra samma saker och ännu större. Det här är mäktigt att gå hem den här dagen och tänka på. Och jag tror det är det här vi behöver leva med. Vi behöver börja leva i löftena. Det är som att det blir någonting som bara finns i våra tankar både morgon och kväll. Det finns någonting som psykiatrin kallar för hypertänkande. Den är sån här, hjärnan kan gå lite varm ibland. Man bara tänker på samma sak hela tiden. Jag vet inte, har ni varit med om det här någon gång? Att när ni ska sova, att man inte kan sluta tänka på någonting. Jag är med om det ibland. Man tänker på det här och väldigt många som jag träffar, de har svårt att sova för att de tänker på det som ska hända imorgon. Av olika orsaker. Ibland kan det vara glädjefyllda saker och ibland kan det vara jobbiga. Tänk om vi nu ska göra så här med löftena. Och så ser vi ur ett positivt perspektiv. Och så börjar vi tänka på de här. Morgon, middag, kväll och natt. Det sista vi tänker på innan vi somnar är att undra vad Gud ska göra imorgon. Och så när vi vaknar på morgonen så börjar vi tänka på alla de här löftena. Vi börjar leva i löftena. Inte vid sidan om, utan i. Som att de finns här inne. Men till slut så går man bara omkring och tänker på det här. Löftena, löftena, löftena. Vem ska bli helad nästa söndag? Vem får ett profetiskt tilltal nästa gång? Och vem ska jag kunna hjälpa? Och hur många blir frälsta? Och vem får jag kanske gå med ett budskap till? Och vad kan jag göra? Men jag menar, det blir så mycket till slut med att det bara blir så här. Därför att när vi blir ett i löftena så kommer också begränsningarna att börja släppa. För att vi har ett litet problem, vänner. Det måste vi erkänna ibland. Vi sätter upp lite begränsningar ibland. Känner till det här att omöjligt och möjligt. För länge sedan hade jag en predikan om det här med omöjligheter och möjligheter. Och vi ska inte gå in på det. När vi går hem idag så börjar jag gå i löftena. Låt det bli som mat. Morgon, middag, kväll. När du äter kvällsmörgåsen med teet, så tänk på löftena. När du äter frukosten, så börja leva i dem. Och så börja tacka Gud för dem. För till slut så kommer det bara snurra löften både här inne och hjärtat. Och då, vänner, då kommer det hända helt andra saker. Den här, vad heter den, tsunamivågen, den skapade förödelse och den var mäktig. Guds löften är också som en sån här. Fast den är ännu mäktigare och den ger positiva saker. Det spelar ingen roll hur stor den här vågen var med alldeles ödeläggelse. Guds löften är ännu mäktigare än de rasar in. Och de ger bara välsignelse och välsignelse. Det är bara man bara följer med i det här. Känns det härligt? Yes. Ja, nu hoppas jag verkligen att ni bara börjar drömma om det här. Vi behöver komma in mer i det här, vänner. Längtan, drömmar efter Herrens löften. Ja, det här är så härligt. Här är jag bara prisar, jag bara ärar dig. För alla dina underbara löften, Herre. Jag tackar dig för att du bara vill att dina löften ska få fotfäste här i församlingen. Åh, Herre, jag bara tackar dig, bara prisar dig. För att var och en som finns här i den här församlingen. Att dessa löften bara ska få ett djupt, djupt fäste hos var och en. Herre, jag bara prisar dig, bara ära dig för alla dina underbara löften. Och jag bara tackar dig för att du börja uppfylla dem nu. Tack att vi får börja leva i de här löftena nu, Herre. Och jag bara ärar dig, jag bara prisar dig för dem. Åh, Herre, låt oss förstå delar av dem. Och låt oss få möta varje dag, varje morgon, varje middag, varje kväll, varje natt med de här löftena. Låt oss få känna de här underbara löftena, Herre, som du vill ge. Och låt oss förstå hur vi kan ta emot dem här. Så att du, Herre, genom allt blir förhärligad. Åh, Herre, jag bara ärar dig, jag bara prisar dig. För att du har gett oss de här löftena. Men hjälp oss nu. Herre, jag ber dig, hjälp oss att ta emot dem här. Att börja leva i dem, av dem, med dem. Herre, du ser ibland våra begränsningar, att ta emot dem. Att leva i dem. Och Herre, jag bara tackar dig för att i den här stunden ännu mer. Låt oss förstå dem. Jag bara prisar dig, jag bara ärar dig, Herre. Därför att du i den här församlingen, i den här Kristi kropp, ska låta de här löftena ännu mer få uppfyllas. Till din ära, far, jag bara prisar dig och ärar dig. I Jesu underbara namn. Amen.